Välkommen till Skånes taltidning nummer 47, 2023, med utgivningsdag torsdag den 23 november. Solen går upp klockan 7.57 och ner igen redan 15.49. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas, och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
Staten tar över ledarhundsverksamheten i Sverige. Riksdagsbeslut i förra veckan. Tråkigt besked, säger SRF, som blir av med den. Äntligen klart, säger myndigheten som tar över.
Bra samarbete viktigast för Sveriges ledarhundsförare när staten nu tar över ledarhundsverksamheten. Men en fråga som oroar är att för mycket kommer att upphandlas.
Skåne som förebild för medlemsvärvning och samarbete med synskadade som har andra funktionsnedsättningar var något av det som stack ut på SRF Skånes höstmöte. Men mest debatt blev det om ersättning för resor till andra föreningar än den man tillhör.
Telegram. Svårt för funktionsnedsatta få anhöriga till Sverige.
Och Hammarby. Svenska mästare i goalball. FIF fick brons.
Månadens talbokstips kommer från Helsingborgs bibliotek och de bjuder på östtyskt vardagsliv och norskt hundliv.
Rätt namn på urinitiativtagare.
Öppnat och stängt med lyxkrog och gatukök.
Evenemangstips med burlesk julsång och syntolkade rörliga bilder.
Och kalendern med august och adventsljus.
Anslagstavlan med meddelanden, referat och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är tavlan gemensam för hela Skåne. Och allra sist, redaktionsrutan.
Ja, i förra veckan beslutade riksdagen till sist om en ny lag som innebär att ledarhundsverksamheten flyttas över från Synskadades Riksförbund till en myndighet från den 1 april 2024. Och myndigheten som regeringen tidigare aviserat ska ta över är Myndigheten för delaktighet. Och så här reagerade Malin Ekman Aldén, som är generaldirektör på MFD, när beslutet kom.
Kanske lite så här, ja men äntligen klart. Nu behöver vi inte fundera på just den saken. Jag träffade också några representanter från förbundsstyrelsen den dagen på middag och tror jag vi delar bilden av att vad man än tycker så är det skönt att saker och ting är beslutade så man vet vad som gäller. Och det, så känns det väl tycker jag. Jag tycker att det har varit en förfärligt lång process och jag tycker framförallt för de som jobbar i verksamheten att det har varit förstås väldigt slitsamt att liksom hela tiden leva i den här osäkerheten. Och det har ju inte varit bra. Men nu är vi där vi är och nu är det bestämt. Och nu ska vi verkligen liksom samla krafterna och göra det bästa av alltihopa. Och jag tycker också att samarbetet med verksamheten som vi har löpande på daglig basis funkar jättebra. Man har ju fantastiskt tillmötesgående och hjälpt oss med jättemycket. Och det ser jag fram emot att fortsätta.
Och Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund, säger att även om beslutet var väntat så tycker man inom SRF såklart att det är ett tråkigt beslut.
Nej, men vi tycker ju såklart att det är tråkigt att man har kommit fram till ett sånt här beslut. Eftersom vi har ju hela tiden hävdat att vi tycker att Synskadades Riksförbund är bäst. Eller att vi har hanterat den här frågan väldigt bra under de åren vi har haft. Och då har vi ju inte sett att det skulle finnas någon anledning att fatta det här beslutet. Så vi tycker det är tråkigt såklart.
Hur har den här tiden varit för ledarhundsverksamheten när man så länge diskuterat om en eventuell flytt?
Ja, men det är ju såklart har varit oroligt. Och som vad ska hända? Hur kommer det att bli? Den frågan har man ju levt med väldigt länge. Både som anställd i verksamheten och som ledarhundsförare. Och så där. Och på det sättet kan man ju säga att Då är det ju skönt att det egentligen är fattat ett beslut. För nu vet man i alla fall vad som händer.
Och vad händer hos er nu efter det här beslutet är fattat?
Vi får ju kansliet jobba med den här verksamhetsövergången då. När myndigheten nu blir utpekad av regeringen och det blir ju myndigheten för delaktighet såklart. Det tyder ju allting på. Då kommer ju de att få erbjuda verksamheten att följa med. Och det blir ju en personalhantering som behöver göras på kansliet, så är det ju.
Och inom ledarhundsverksamheten på SRF arbetar idag 7-8 personer. Och på Myndigheten för delaktighet säger Malin Ekman Aldén att man jobbat med frågan länge och även tillsammans med SRF. Och även här kommer det nu först att handla framförallt om personalfrågor.
Det första stora formella som kommer att hända, det är ju liksom det som man brukar kalla för verksamhetsövergång. Och det betyder ju helt enkelt att man flyttar verksamheten från SRF till Myndigheten för delaktighet. Och verksamhetsövergången är ju, det kan ju vara att flytta över alla register och uppgifter. Men den stora frågan är ju att personalen som jobbar i ledningsverksamheten får erbjudandet då om att flytta från SRF till Myndigheten för delaktighet.
Så ni kommer att ta över all personal som jobbar med ledarhundsverksamheten på SRF?
Om de tackar ja till erbjudandet. Det är ett erbjudande man får som personal. Man behöver inte tacka ja till det, men tackar man ja så har man rätt att gå över. Sen när man väl har hamnat på den nya myndigheten, alltså hos oss, då kommer ju arbetet med att bemanna liksom ledarhundsverksamheten när vi bedriver det att påbörja. Och då kan det ju bli annorlunda än vad det är på SRF idag. Så det är inte så att organisationen kommer att vara oförändrad när den är ny hos MFD, utan men all personal har rätt att gå över.
Men nu ska det här vara klart den 1 april, så tar ni över verksamheten. Kommer ni att hinna göra det till då?
Det måste vi göra, det är inte valbart, så det är klart att vi ska göra det. Och det tror jag att det kommer att gå bra. Alltså ledarhundsverksamheten är ju allra högsta grad en levande verksamhet som hela tiden utvecklas och behöver diskuteras och förändras. Och det är människor som jobbar i den som har mycket kunskap och tankar. Och det finns människor som är ledarhundsförare och ekipage, och det är många olika. Så att jag tycker att det är viktigt att säga att i grunden kommer vi att ha verksamheten från 1 april. Vi kommer att ha personal kommer att vara på plats. Organisationen kommer att vara på plats. Vi kommer att ha en vision för hur vi kommer att bedriva verksamheten i stora drag. Men vi kommer inte att ha löst varenda detalj. För det vore väldigt, tycker jag, liksom förmätet att vi gjorde. Därför att vi måste få jobba fram allting tillsammans också med de som är berörda av den. Och det finns säkert saker som inte kommer att vara helt färdiga eller fastlagda 1 april, och det tycker jag känns ganska bra att vi har det som en levande process. Men man kommer att ansöka om ledarhund från Myndigheten för delaktighet. Det är vi som tar över allt myndighetsansvar för verksamheten och så vidare.
Och SRFs ordförande Niklas Mattsson tror att själva matchningen av hund och förare kan vara det som blir en utmaning.
Vi har ju hela tiden pekat på att det som verkar vara det svåraste är ju det här med att matcha förare mot hund. Den biten så, men här finns ju många delar i det, och vilken som blir svårast, det vet jag inte. Men vi kommer att göra allt som står i vår makt för att flytten ska gå så smidigt och bra som möjligt.
Hur tror du ledarhundsförarna kommer att märka av flytten?
I bästa fall så kommer man ju inte att märka av det, men det är klart att det går ju inte obemärkt förbi när någon annan ska ta över verksamheten. Så just det här att få kontakt och den biten, det kan säkert kanske vara struligt i en övergång, men jag hoppas att myndigheten kommer att vara så pass förberedd så att man kan ta över verksamheten på ett bra sätt med en gång. Men det handlar ju om ett bra förarbete då, det är ju kort tid. Om de har på sig. Men å andra sidan har ju de ju jobbat med detta under hela året egentligen att förbereda.
Och generaldirektör Malin Ekman Aldén säger så här om hur hon tror att ledarhundsförarna kommer att märka av flytten.
Jag hoppas i alla fall att genom att vi går igenom processen, och det gör vi ju därför att det är en flytt också, så kommer varje del i ledarhundsprocessen kanske att bli ännu tydligare än vad den är just nu. Därför att alltid när man plockar upp saker på bordet och tittar igenom dem så blir det också tydligare och lättare att kommunicera. Jag hoppas också att vi ska få ännu bättre stöd på såna här informationskurser så att fler ser möjligheter med ledarhund. Vi har till exempel ganska få personer under 40 som har ledarhund idag. Hoppas att vi ska få en återväxt också i den här verksamheten så att nya förare kommer in. Ja, jag hoppas att vi ska kunna fortsätta att ge ledarhundsförarna ett liksom bra stöd i hela landet och att man ska känna sig trygg med sin hund och att vi ska ha en bra koll på hundarna, att de har det bra och sådär. Så jag vet inte om det blir annorlunda, men vi måste ju fortsätta utveckla det som redan är bra och kanske också förtydliga en hel del saker. Det är väl det som är egentligen den stora skillnaden, tror jag, att som myndighet måste det bli ännu mer strukturerat och tydligt. Och det har egentligen inte med att det har gjorts dåligt, utan det är att man som ideell förening har inte samma krav på när det gäller dokumentation och sådana där saker som vi har.
Vad ser du som det svåraste i att ni tar över från 1 april?
Jag tror vi har väldigt respekt för att det här är en väldigt liksom kunskapskrävande verksamhet. Väldigt respekt för de som jobbar med den, men också de som har haft hund och vet mycket. Och det är ju verkligen att försöka liksom kombinera det som krävs av oss som myndighet, men också tillvarata kunskapen och strukturera den på ett bra sätt så vi verkligen använder den. Det är väl en utmaning, men den är helt nödvändig att klara av på något vis.
Och för Synskadades Riksförbund så är det en betydande verksamhet som snart överförs till en myndighet.
Vi förlorar ju en verksamhet som vi har haft nu sedan 2006, som har varit en viktig del i vårt arbete och när vi har jobbat med det här viktiga hjälpmedlet som ledarhunden är. Och det är klart att ekonomiskt så tappar vi ju omsättning på det, men framförallt så är det väl det här att vi inte kommer att ha kvar ledarhunden, som vi har tyckt varit en väldigt bra koppling till oss, eftersom vi känner till helheten att vara synskadad och inte bara själva hundarbetet, så att säga.
Hur kommer ni att arbeta när det gäller ledarhundsfrågan framöver?
Vi kommer ju fortsätta arbeta intressepolitiskt som vi har gjort, och se till att har man ledarhund så ska man få en bra utbildning, man ska få en bra uppföljning och man ska ha bra kontakt med veterinärer och andra. Så de här frågorna kommer vi just jobba med, så att märker vi att det inte fungerar så kommer vi såklart att höra av oss till myndigheten och driva de här frågorna. Märker vi att kön ökar, att det är fler som behöver en ledarhund, så kommer vi ju såklart att försöka få regeringen att tillsätta mer pengar för att det ska gå och få fram fler ledarhundar. Så att intressepolitiskt så kommer vi absolut att fortsätta jobba för att det ska vara så bra som möjligt för de som är i behov av en ledarhund.
Sist Niklas Mattsson, förbundsordförande för SRF. Och vi hörde också myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Häromveckan kom beslutet i riksdagen om en lagändring som innebär att ledarhundsverksamheten ska flyttas över från Synskadades Riksförbund till en myndighet. Och den myndighet som sätts ut är Myndigheten för delaktighet, MFD. I flera år har frågan beretts och diskuterats, och även hos Sveriges ledarhundsförare har diskussionen periodvis varit intensiv. Det viktigaste för SLHFs del handlar om ett bra samarbete. Åsa Engman, ordförande för föreningen.
Vi i föreningen Sveriges ledarhundsförare vi har ju hela tiden sagt att det viktiga för oss det är ju att ha ett gott samarbete med den som är huvudman. Så att på det sättet så har det ju handlat om att både kommunicera med ledarhundsverksamheten inom Synskadades Riksförbund och att samtidigt kommunicera med MFD och hjälpa till och förklara vad som är viktigt för oss som använder ledarhund och vad vi tycker är sånt som de måste lära sig och ta till sig. Så att på det sättet så har det varit två samarbetsorgan igång samtidigt. Det har ju varit lite mycket.
Vad tycker du är det viktigaste att det fungerar när MFD tar över den 1 april?
Ja, jag räknar nästan inte med att det kommer fungera från dag ett. För vid en verksamhetsövergång så blir det alltid otydligheter och oklarheter. Men det jag tycker är viktigast är att förstå att det här är ett litet smalt ämne, hur jag ska säga. Och att det som vi ser som orosmolnen just nu är väl att man tänker att det kommer bli, eftersom det är en myndighet, att det kommer vara så att allting ska upphandlas. Och då menar jag i det här sammanhanget att det kommer bli svårt att upphandla varenda liten detalj som handlar om ledarhundsverksamhet. Det är en oro vi har. Men samtidigt så har de varit lyhörda i att samverka, att ta in information, ta in brukarperspektivet. Så att, ja, jag försöker se det hela med tillförsikt och tänka att det kan också bli på ett annat sätt, men också kunna bli nya fördelar.
Men det här att allting ska upphandlas ner till minsta detalj, vad ställer det till för problem om man då har en ledarhund?
Ja, men det kan ju handla om till exempel det som har varit någonting som vi alla har funderat mycket kring, veterinärtjänsterna till exempel. Som det har varit nu får vi ju gå till vilken veterinär vi vill och sen betalar ledarhundsverksamheten som har givits av SRF detta. Men så har det ju diskuterats hur det ska göras. Eftersom det är en statlig myndighet så måste de ha upphandlande veterinära kontakter som man då ska få gå till. Och då har de från början tänkt till exempel att det ska vara bara distriktsveterinärer. Då finns det inte så många och det kan vara jättelångt från där man bor till en distriktsveterinär. Och då har de ju förstått att det kommer inte räcka och det kommer inte funka. Så nu håller de och tänker på andra lösningar. Men det är liksom inte klart än. Så att vi vet inte riktigt hur det kommer bli till exempel.
Spelar det stor roll för er annars vem som har ansvaret för ledarhundsverksamheten?
Alltså vi som förening har ju inte tagit ställning för eller emot, utan försökt att se att det ska vara en bra välfungerande verksamhet vem som än är huvudman, där vi får ha inflytande och komma med våra synpunkter. Det som kan vara fördelen med en myndighet är ju kanske själva myndighetsutövningen blir mer rättssäker. Alltså det finns en vana, borde finnas en vana i en myndighet kring de bitarna. Och sen tänker jag personligen att jag hoppas att Synskadades Riksförbund på sikt kommer bli starkare i att hjälpa till att driva intressepolitik som stöttar oss ledarhundsförare. Så att det kommer kunna bli tydligare att vi som ledarhundsförare får gehör för sådana frågor inom SRF, tänker jag. Hoppas jag.
Blir det lättare när det inte är de som har ansvaret utan har någon de kan arbeta mot, så att säga?
Ja, det är liksom min personliga tro och förhoppning.
Är det någon speciell fråga som du tänker att den ska förändras till det bättre?
Ja, det är väl verkligen det här med liksom alla liksom administrativa delar, alltså dokumentation, kanske utvärdering, kanske systematik i saker och ting. Och som då kan vara också det lite byråkratiska, så det kan ju ligga i den negativa vågskålen då på hur man ser det. Men jag tänker att det skulle kunna bli lite mer uppstyrt och det kan finnas fördelar med det.
Nu är du ordförande för SLHF. Vad säger era medlemmar? Är det mycket oro kring hur det ska bli och så, eller hur är det?
Jag har inte hört någonting nu sen i vad det nu blir onsdag. Men alltså, över tid så har ju det funnits oro och självklart liksom, hur kommer det bli? Och det var ju lite det som vi på något sätt har tryckt på som förening. Att det är också ganska svårt att ta ställning i någonting där vi har som medlemmar lång erfarenhet av SRF. Och så ska man jämföra det med någonting som man inte har någon kunskap om hur det skulle kunna bli som om det drivs av en myndighet. Så det är ju svårt. Och visst finns det oro, det finns också delade meningar. Några tycker det är jättebra och några tycker att det är jättedåligt, som det brukar vara.
Hur har ert samarbete med Myndigheten för delaktighet sett ut nu under den här processen?
Under de här åren hela tiden har det varit liksom intensivare perioder med möten och brukarråd, eller vad de kallar för samrådsmöten och så. Där det tog så lång tid för riksdagen att liksom ta upp frågan så glesades det ju ut. Men när man säger alltså den här hösten och även i våras har vi ju haft tätare samrådsmöten med Myndigheten för delaktighet. Och sen har de ju också bjudit in till olika testgrupper där alla som har ledarhund har fått anmäla sitt intresse. I de här samrådsmötena har det varit representanter från olika föreningar som har varit med.
Det sa Åsa Engman, ordförande för föreningen Sveriges ledarhundsförare, SLHF. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Skåne är en förebild för medlemsvärvning på riksplanet, samtidigt som det finns skånska lokalföreningar som knappt får ihop en styrelse. Och så samarbete med synskadade som har andra funktionsnedsättningar. Ja, det var något av det som diskuterades på SRF Skånes digitala höstmöte. Där det mesta gick som på räls. Men debatt blev det om ersättning för resor till evenemang anordnade av andra föreningar än den man tillhör. Och där kördes styrelsen över och verksamhetsplanen fick ändras. Men vi börjar med lite mötesintryck.
Vi står ju inför en kongress 2024 i oktober i Göteborg.
Innan så jobbar jag med ett projekt på Riksförbundet som heter Digitala barnbarn. Och kort och gott så går detta projekt ut på att yngre personer med synnedsättning ska utbilda äldre personer med synnedsättning.
Så att jag tror att ni måste tänka större, inte krympa utan växa så att ni får... Ja, vi alla får vara mer delaktiga helt enkelt.
Jag har faktiskt en fråga.
Ja, några spridda röster från det digitala höstmötet där mycket i verksamhetsplaner och annat var sig likt från tidigare. Så här säger SRF Skånes ordförande Maria Torstensson om vad hon särskilt tycker skilde sig från tidigare.
Grupper med fler funktionsnedsättningar. Deras nätverk finns ju nu mer i SRF Skåne. Det är väl den stora skillnaden. Den gruppens engagemang i föreningen och för sina medlemmar kan inte liknas med någonting annat som vi har i organisationen. Så det är väldigt roligt att jobba med den här gruppen. Väldigt positiva och vill väldigt mycket.
Sen pratades det om medlemsrekryteringen och att den tydligen har gått så bra i delar av Skåne att man från rikshåll ska komma och titta på vad som har gjorts rätt.
Ja, det är några av våra föreningar som... De flesta går relativt bra, men det är några som sticker ut lite extra som har stor medlemsökning på sista åren. Och fortfarande, jag har lyft det själv uppe på Riksförbundet att de måste titta på de föreningar och de distrikt där saker och ting fungerar och försöka få med det sättet man tänker på eller arbetar på ute i landet.
Och vilka föreningar är det?
Jag tänker på en medlemsökning som kommer av att man har gjort om lite grann i organisationen med aktiviteter och så vidare. Och det är Kristianstad främst i Skåne som har fått flest medlemmar. De har mer än dubblerat sina medlemmar på några år. Jag tror att deras styrelse är väldigt aktiv och är med på så mycket aktiviteter som möjligt. Är väldigt sociala och har mentorer. Sen har man har inte tagit bort några aktiviteter. Man har också lagt till nya aktiviteter som kanske... Och sen har man fått ett väldigt bra samarbete med kommunen. Så man har fått dels en bidrag, men framförallt som exempelvis så kommer man ha en julkonsert i Kristianstad. Den bjuder kommunen hela föreningen på. Det är ju positivt.
Sen inom området rehabilitering kommer intressepolitiska gruppen att utveckla samarbetet med alla synmottagningarna för en direkt och kontinuerlig kontakt. Vad ska man läsa in i det?
Naturligtvis så har vi ju ett samarbete med synmottagningarna och regelbundna möten. Men vi ser att vi behöver komma ut mer ut på de olika synmottagningarna och kanske göra besök. Så har det varit lite grann de senaste åren att vi har haft mer kontakt med regionen än de faktiska synmottagningarna.
Och vad hoppas ni på att det ska leda till?
Vi hoppas på, i och med att vårt GSM-projekt nu avslutas vid årsskiftet i den formen som det är nu, så hoppas vi på att de ska antingen vilja fortsätta driva det här själva eller att vi får fortsätta driva det på en mer långsiktig plan.
Mötet rullade på genom verksamhetsplanen för 2024. Det blev diskussion om att kulturfrågorna inte längre finns i en egen arbetsgrupp och en hel del annat. Men den första och kanske enda riktiga debatten kom att handla om reseersättning till medlemmar som reser till ett evenemang utanför sin lokalföreningsområde och evenemanget inte är arrangerat av SRF Skåne. Carl Otto Rosenqvist är SRF Skånes vice ordförande.
Ja, man hade ju synpunkter på att styrelsen hade tagit ett beslut som man också har kommunicerat ut att av ekonomiska skäl så tänkte vi inte stå för reskostnaderna annat än för de arrangemang som distriktet själva står för. Det har ju varit så att vissa arrangemang har man kunnat bjuda in hela Skånes lokalföreningar till, och så har distriktet stått för reskostnaderna i sig. Men precis som för alla så innebär ju högre inflation och sämre utveckling på marknaden så att man måste hela tiden ta ekonomiska beslut. Som, det är ju trist att ekonomin begränsar och så, men på något sätt så får man ju se om sitt hus.
Det framfördes också från styrelsen att det fanns organisatoriska anledningar till det här, att handläggningen av ansökningarna då om det här stödet ställde till med mycket byråkrati på kansliet.
Det är väl så, om man uttrycker sig lite försiktigt, så är det kanske inte riktigt alla ansökningar som har varit kompletta, utan det har kanske saknats vissa uppgifter, eller så har man fått behöva styrka att vederbörande har varit med och så vidare, vilket innebär att det har ju varit ibland betydligt mer arbete för kansliet än att bara få in den och konstatera att den ska läggas till utbetalning.
I början av inslaget hörde vi om lyckat medlemsvärvande i Kristianstadstrakten. Men det ser inte lika bra ut på alla håll i Skåne. Ombudet Mikael Haraldsson sa så här.
Ja, jag skulle vilja prata om att man stöttade medlemmar som vill åka på andra lokalföreningsaktiviteter. Och en del lokalföreningar kanske har lite mindre och begränsad verksamhet. De kanske inte har verksamhet som riktigt passar alla. Det kan lokalföreningar som tillhör storstadsregionerna ha lättare att arrangera kulturevenemang och typer av arrangemang som kanske attraherar mycket av den här gruppen som kanske inte når. Kanske personer med i arbetsför ålder och så här. Därför tror jag att det är faktiskt ett billigt sätt, ett bra sätt att stötta och uppmuntra folk att åka på andra lokalföreningsaktiviteter som kanske passar den individen. Jag tror också det är ett sätt att kanske att man har dålig ekonomi och göra aktiviteter i egen regi. Varför drar då inte nytta av lokalföreningarnas engagemang och sätt att arrangera och då kanske stötta de medlemmarna med just resekostnad? Jag tror inte detta är en jättepost. Jag tror detta är ett sätt att hitta möjligheter och fördela ansvaret, att låta lokalföreningarna som har möjlighet att planera bra aktiviteter och låta de medlemmarna som vill åka på dem få åka från de lokalföreningarna som kanske har lite svårare. Jag tror detta liksom går emot vår ambition att vi ska hitta nya medlemsgrupper och få nya medlemmar.
Det framfördes ju från en del ombud att det här är viktigt om man inte funkar eller får bra kontakt eller hittar sin egen åldersgrupp i en avdelning för vissa saker, så kanske man gör det på något annat håll. Att det kan vara en poäng i att åka från en ort till en kanske som ligger en bra bit bort för att få kontakt med andra synskadade och kanske bli mer aktiv. Vad säger du om den kommentaren?
Jo, men det är väl inget konstigt i sig, utan beroende på var i Skåne man bor så finns det ju olika förutsättningar, och så är det ju oavsett om man ser eller inte ser. Så att det är ju en aspekt man kan fundera på. Sen så kan man ju också titta rent krasst på det, att beroende på var man bosätter sig så är det som sagt olika förutsättningar. Men ska SRF vara den som står för reskostnaderna då? Det kan det kanske vara, men då är det ju kanske inte så att man, som jag upplevde det, kommer med någonting som är ogenomtänkt och inte alls förberett, utan nu har detta utvidgats till att egentligen gälla alla typer av arrangemang så länge lokalföreningen bjuder in till det.
Och så blev det dags för omröstning.
39 ja.
4 nej.
4 nej.
4 avstår.
Då får jag avstå. Ja, och då finner jag då att yrkandet om att distriktet ska ta tillbaka ansvar för resa till aktiviteter har vunnit med röstsiffrorna 39-4 och att 4 avstår.
Ombuden röstade alltså ja till att även resor till evenemang utanför den egna lokalavdelningen och som inte anordnas av SRF Skåne ska ersättas av SRF Skåne. De fyra som röstade nej, liksom de som avstod, var alla styrelsemedlemmar. Carl-Otto Rosenqvist säger till taltidningen att SRF Skånes styrelse nog behöver ha mer kontakt i framtiden med lokalavdelningarna när det gäller beslut av det här slaget. Och så var det pengarna. SRF Skånes budget. Anders Mordell är kassör.
Alltså dels har vi våra rena medlemsaktiviteter. Och där är väl omfattningen av dem i budgeten ungefär på samma nivå som det innevarande året. Och dels så vet vi förhållandevis väl vilken finansiering, vilka bidrag som vi får och kommer tro att komma att få för just medlemsaktiviteter. Och skulle vi inte få alla bidrag som vi räknar med så kan vi liksom avstå bara från att göra en eller två aktiviteter och på det viset få balans i det där. Så att medlemsaktiviteterna lever ett ganska tryggt liv på det sättet. Men sen har vi då den övriga verksamheten. Och där är väl på totalen kanske ingen större skillnad mot fjolåret. Men problemet är ju här att här är vi ju oerhört osäkra på vilka bidrag vi kan få. Och får vi liksom inte de vi hoppas och räknar med så går liksom inte... Vi kan ju som inte liksom bara stänga ner vårt kansli eller säga upp vår kanslipersonal och så vidare. Så att här är vi väldigt sårbara och det är ju en sån verksamhet vi har där liksom, ja, ska vi säga, 90-95% av våra intäkter kommer ju från olika typer av bidrag. Och sen är ju sig hälften av dem åtminstone relativt förutsägbara och säkra. Den andra hälften är upp till bidragsgivaren. Så har det varit i alla år och det blir tuffare och tuffare naturligtvis.
Avslutade Anders Mordell, kassör i SRF Skånes styrelse. Reporter var Dodo Parikas.
Personer som är synskadade eller har något annat funktionshinder kan ha särskilt svårt att uppfylla försörjningskravet för att ta sina anhöriga till Sverige. Sveriges Radios ekoredaktion har varit i kontakt med flera synskadade personer som trots att lagen säger att funktionshindrade kan få undantag från försörjningskravet så har de fått avslag på sin ansökan. Och för en tid sedan så demonstrerade flera synskadade personer utanför Migrationsverkets lokaler i Sundbyberg. En av dem var Reza Husseini från Malmö som fått nej på sin ansökan om att en anhörig ska få komma hit och han säger till ekoredaktionen: de har skrivit att blindhet inte är ett skäl till att få undantag så att du måste ha ett fast jobb. Både paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige och Synskadades Riksförbund är kritiska till svårigheterna att få hit sina anhöriga. Niklas Mattsson, förbundsordförande för SRF, säger med anledning av att ungefär hälften av alla synskadade i arbetsför ålder i Sverige är arbetslösa, citat, att då komma hit som flykting och försöka slå sig in på arbetsmarknaden är ju nästan omöjligt, tyvärr.
Hammarby IF Goalball blev helgen 2023 års svenska mästare. Och de vann SM-guldet i goalball efter att ha besegrat hemmalaget FSBU Göteborg med 6-4. Medan de mångfaldiga mästarna FIF Malmö fick nöja sig med bronset efter att ha slagit Umeå Parasport i matchen om tredje plats med 13-5. Skytteligan vanns av Gustav Kock Rasmussen, Felix Rosvall och Rebecca Krebs.
I månadens talbokstips väntar östtyskt vardagsliv, norskt hundliv och författare i trubbel. Tipsen kommer från Helsingborgs biblioteks Lotta Berling och Anneli Alexandersson. Och den sistnämnda får börja.
Då är mitt första tips Marsan Mon Amour av Katja Oskamp. Och den här boken handlar om en författare som blir refuserad. Hon har skrivit en bok, en debut. Och sen bestämmer hon sig för att skola om sig till fotvårdsterapeut. Boken utspelar sig i Berlin, närmare bestämt i Marzahn, som ligger i det tidigare Östberlin. Och det byggdes på 70-talet och består av en massa höghus, en massa betong. Fast det är ansett som ett välmående område. Och det är alltså här som bokens huvudperson börjar jobba. Och hennes kunder berättar sina livshistorier för henne, många olika människor. Östberlin genomgick ju en stor förändring. Återföreningen blev äntligen verklighet, men för många i Marzahn så blev omställningen till ett kapitalistiskt system faktiskt sämre, vilket den här boken berättar om. Och ja, det låter ju gravallvarligt, men det är ingen särskilt allvarlig bok, utan tvärtom väldigt charmig och medmänsklig skildring av olika vitt skilda människoöden.
Är det författaren själv som är författaren i boken också?
Det är en intressant fråga, för att jag misstänker att det kanske är det. Men den är ju klassad som roman.
Inblickar i östtyskt vardagsliv då alltså. Det är en talbok med text. Den är inläst av Lo Torsdotter och den är 4,5 timmar lång ungefär. Så går vi över till Lotta Berling. Vad har du för tips?
Jag vill tipsa om Död, rik och berömd av Morgan Larsson. Och det här är en rolig bok. Det är en fartfylld historia med många roliga karaktärer. Och det här handlar faktiskt också om en författare. Det är Rut som har gett ut flera böcker. Men nu så vill plötsligt hennes förlag inte ha henne längre. Så hon måste leta upp en ny förläggare. Och det blir Axel som är väldigt driftig. Men som inte heller skyr några som helst medel för att tjäna pengar. Så han stylar om Rut och skickar iväg henne på en massa evenemang på bokmässan för att marknadsföra hennes nya bok. Efter det så skickar han henne till en fjällstuga för att hon ska få vila upp sig lite. Sen efter någon vecka så kommer Axel och hälsar på och erkänner att han har råkat göra en grej. Och det han har råkat göra är att anmäla Rut försvunnen. Och all rapportering om det här mystiska försvinnandet, det har ju fått försäljningssiffrorna att skjuta i höjden. Så Axel tycker att hon kan väl fortsätta att vara försvunnen ett tag till. Och ordna så att Rut kan åka till Indien under falsk identitet. Och det gör hon. Och väl i Indien så lär hon känna flera fina människor som blir hennes vänner. Och det är ju tur. För Axel har, som ni kanske förstår vid det här laget, inte helt rent mjöl i påsen. Så allting bara fortsätter att spåra ur. Och Rut, hon måste ta sina nya vänner till hjälp för att ta sig ur den allt farligare röran som hon har hamnat i.
Det är en talbok med text och den finns också i punktskrift. Död, rik och berömd. Ina Ekelund läser in den och den är 11,5 timmar lång. Anneli?
Ja, då fortsätter jag med Där barnen är kungar av Delphine de Vigan. Och den här boken handlar om Melanie Clow och hennes familj. Som ung drömde Melanie om att bli realitystjärna. Men den drömmen gick i kras. Melanie, hon är nu en gift tvåbarnsmamma och hon får en ny chans i och med sociala mediers framväxt. Hon har två bedårande barn att visa upp på YouTube och flera miljoner följare på sin kanal. Varje dag lägger hon upp massvis med inlägg och publiken verkar inte få nog av deras familjeliv. Och tack vare företagssamarbeten så är det dessutom oerhört lukrativt. Men, frågar man sig när man läser den här romanen, vad sker med barnen i ett parallellt virtuellt universum? Är de kungar i sina liv? Eller kanske bara över publikens konsumtion? Och vill alla deras följare dem väl?
Ja, vill de det? Vad händer?
Det avslöjar jag inte, men
det händer grejer.
Det händer grejer.
En talbok med text, 10 timmar och 49 minuter lång och inläsare är Toja Westberg. Lotta?
Ja, mitt nästa tips är en bok av årets Nobelpristagare i litteratur, Hundmanuskripten av Jon Fosse. Och det här är tre berättelser skrivna ur hundperspektiv. Och de skrevs på 90-talet men översattes till svenska 2019. Originalberättelserna heter Nej och nej, du och fy och fy. Och redan här anar vi ju ett av Fosses utmärkande stildrag, upprepningar. Och de här upprepningarna fungerar faktiskt väldigt fint när man lyssnar. Det blir inte tjatigt utan tvärtom både vilsamt och trivsamt. Och de här berättelserna är också ganska roliga. Det är alltså tre olika berättelser men alla berättas av hundar. Den första handlar till exempel om den ensamma hunden Webster som blir trött på sin gamla matte Oline som hela tiden vill käla med honom. Så han rymmer och ger sig ut i världen på egen hand. Och den sista berättelsen handlar om den gamle skeppshunden Hector som en dag får besvärlig konkurrens på båten av en ny hund som gör sitt bästa för att ta hans plats. Och jag har lyssnat på ljudboken som är inläst av Reine Brynolfsson och han passar verkligen perfekt som uppläsare till de här gubbhundarna. Och den här ljudboken finns att lyssna på i bibliotekets app Biblio. Om uppläsaren av talboken är lika bra, det vet jag inte. Men det får vi väl hoppas för att det är väldigt trevlig lyssning. Och det är inte alls tungt och svårläst som man kanske kan tänka sig att en Nobelpristagare kan vara. Och den är också ganska kort, under 4 timmar.
Mm. Inläsare av talboken, som ju det gängse formatet här, är Dan Bratt. Och den finns också i punktskrift. Och det är en talbok med text. Men också som ljudbok då, som är Reine Brynolfsson, skådespelare.
Ja.
Som brukar vara färgstark.
Han gör det väldigt bra.
Jon Fosse, Nobelpristagare generellt kan man ju säga. Det är en del som tycker att han är lite svår.
Den här boken är inte alls svår utan väldigt lättillgänglig. Så att vill man snabbt tugga i sig något av den nya Nobelpristagaren så passar den perfekt. Och som sagt, den är ganska rolig.
Ja, Anneli, då ska det handla om kärlek och spioneri i andra världskrigets Paris.
Ja, Den hemliga våningen av Kelly Bauer. Och den här boken kanske kan beskrivas som en historisk feel good. En riktigt välskriven feel good i så fall. Den handlar om en ung kvinna, Lia, som kommer till Paris för att besöka en våning som hennes mormor, Estelle, mycket oväntat har testamenterat till henne. Och våningen den ligger på en exklusiv adress och stått helt orörd under många decennier sedan andra världskriget faktiskt. Lia öppnar dörren till lägenheten och kliver in och möts av mängder av värdefull konst, en garderob full av dyra designerkläder och nazistpropaganda. Och Lia, hon vet inte vad hon ska tro. Kunde hennes mormor verkligen ha varit nazist? När hon dessutom i våningen upptäcker hemliga löneutrymmen så vet hon inte vad hon ska tro. Och som barn kände hon visserligen sin mormor men upplevde henne då som en ganska reserverad och kylig person. En människa som inte gärna avslöjade hur hon levt sitt liv. Det här är en historia som varvar nutid och dåtid utifrån olika levnadsöden. Och det är spännande läsning precis hela tiden. Och boken förefaller också vara historiskt korrekt. Författaren avslutar med en kort faktadel om det ockuperade Paris. Och nyckelord för den här romanen skulle kunna vara kärlek, vänskap, mod, krig och spioneri. Och vem kan motstå en sådan kombination?
Ja, vem? Den hemliga våningen av Kelly Bauer, en kanadensisk författare. Den finns som talbok med text och är nästan 12 timmar lång med Anna Döbling som inläsare. Och så till sist, Lotta, en bok som för ovanlighetens skull är under produktion. Den är inte inläst än, men du vill hemskt gärna ha med den.
Ja, det vill jag gärna. Det är Stacken av Annika Norlin. Och den kom ut i höstas, men är alltså fortfarande under produktion som talbok. Men förhoppningsvis så är den snart klar. För det här är en roman som tar sig in på topplistan över de bästa som jag har läst i år. Annika Norlin blev först känd som låtskrivare och musiker under artistnamnen Säkert och Hello Safe Ride. Hon har också arbetat som journalist och 2020 debuterade hon som författare med novellsamlingen Jag ser allt du gör, som fick ett väldigt bra mottagande och nominerades till flera priser, bland annat Augustpriset. Och det var den väl värd, för den är riktigt bra. Men nu har alltså hennes första roman kommit ut och den är kanske till och med ännu bättre än förra boken. En utbränd stadsbo drar ut i skogen och bosätter sig i ett tält. Där ute får hon syn på en underlig samling människor, 7 stycken i olika åldrar. Hon iakttar dem på håll. Deras beteenden är svåra att tyda. Vad gör de? Är de en sekt? I återblickar får vi sen veta de här människornas bakgrundshistorier och hur de har hamnat där. Boken ställer frågor som, går det att leva utanför samhället? Och vilket ansvar har vi för våra val och handlingar? Den här boken är oupphörligen intressant och otroligt bra berättad. Och författaren har en helt enastående förmåga att skildra människors samspel och hur vi påverkar varandra. Och jag tänkte avsluta med ett citat ur boken där det handlar om en av de här 7 personerna, insektsforskaren Sagne. Sagne hade alltid haft en längtan till en specifik sak. Hon hade tänkt på detta med myrorna. Myrorna föddes med olika uppgifter. Det var drottningen, det var arbetarna, det var drönarna. Man själv behövde inte vara allt. Sagne önskade sig detta, att få vara med utan att bli ifrågasatt. Om man var på ett sätt skulle folk inte lägga sig i och anse att man istället borde vara lite av varje.
Mm. Och stacken, det får mig att tänka på någon myrstack.
Precis.
De, utdödemarken då kanske?
Ja, de liknar sitt lilla samhälle vid en myrstack.
Absolut mest känd som musiker. Texterna svänger de också.
Verkligen, men hon är definitivt på väg att göra sig ett stort namn som författare.
Sa Lotta Berling, som tillsammans med Anneli Alexandersson stod för talbokstipsen i november. Och böckerna de tipsade om var alltså Marsan Mon Amour av Katja Åskamp, Död, rik och berömd av Morgan Larsson, Där barnen är kungar av Delphine de Vigan, Hundmanuskripten av Jon Fosse, Den hemliga våningen av Kelly Bauer och Stacken av Annika Norlin. Reporter på Helsingborgs stadsbibliotek var Mats Sundling.
Och så har vi en rättelse. I vårt förra nummer av taltidningen hade vi ett reportage om att det astronomiska uret som finns i Lunds domkyrka nu också finns i en taktil modell. Den som varit initiativtagare till att det astronomiska uret blev taktilt och även haft en uppskattad studiecirkel som arrangerades av SRF Lundabygden om uret heter Lone Mogensen och inget annat. Men fick tyvärr fel efternamn i vårt reportage. Öppnat och stängt. I Bromölla har Böckmans konditori på Storgatan 33 förvandlats till hamburger- och bowlingstället Strike and Burgers. Ägarna förklarar förändringen med att allt färre gäster vill fika. I Lund öppnar nu på lördag vinbaren Ivini på Botulsplatsen. Adressen är Lilla Södergatan 2. Där erbjuds inte bara vin utan också smårätter som ska passa. Måndagar håller baren stängt. I Tomelilla har ett mindre tryckeri, Signs and Shirts, öppnat på Bangatan 12. Här trycks till exempel t-shirts, skyltar och klistermärken. I Ystad har en ny pastavagn öppnat på Österportstorg. Piccalini Pasta är namnet och de erbjuder även catering. Och i Skurup har en thai-vagn, IS Kitchen, öppnat igen på Östergatan 52. Här serveras thailändsk mat för avhämtning både till lunch och senare på kvällen. I Malmö har restaurangen Pin Pin Dumpling öppnat i köpcentrumet Mittemellans Food Court. Och som namnet säger är specialiteten fyllda degknyten från det kinesiska köket, närmare bestämt Sichuan-provinsen. Öppet framförallt för lunch och tidiga middagar. I Malmö har sängaffären Duxiana öppnat i lokalerna där hotellet och restaurangen med samma namn låg. Adressen är fortfarande Mäster Johansgatan 1 och det är sängföretaget Dux som återgår till kärnverksamheten. Mellan Skillinge och Brantevik har mästerkocken Daniel Berlin öppnat gourmetkrogen Vyn. Adressen är Höga vägen 2 i Simrishamn. Priserna är höga, men det finns också en billigare och enklare drop-in-del av restaurangen utan bokning. Ett mindre hotell har också öppnat på samma adress.
Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Cornelis Vreeswijk föddes i Nederländerna och kom till Sverige som barn. Här tolkade han den svenska folksjälen som få andra med både Bellman och eget material och blev högt älskad som visångare, trubadur, skådespelare med mera. 1987, blott 50 år gammal, avled han i cancer med vad som brukar kallas ett brokigt liv bakom sig. Sidor som enligt recensionerna tydligt framkommer i filmaren Magnus Gertens dokumentär om Cornelis. Somliga går med trasiga skor, som visas på bio och har syntolkning. Spelfilmen Kalla mig Lucia handlar trots titeln inte om svenska decemberseder utan är spansk och har haltande familjerelationer som tema. I centrum av historien finns en 8-åring som alla tror är en pojke men som själv vet att så är det inte alls. Och även gammelmoster Lord vet. Filmen har syntolkning och uppläst text för biobruk. Bägge filmerna finns att tillgå i Movietalk-appen. Liksom familjefilmen Knyckerts och snutjakten med syntolkning för bio. Trots titeln så är snuten som jagas inte en polis utan en mycket älskad hund som blir snodd eller knyckt. I huvudrollerna bland annat David Sundin, Anna Rosenberg och Claes Malmberg. Syntolkad tv så från UR, alltså utbildningsradion, fast det ju handlar om tv. Det är filmer för gymnasiets historieundervisning, vilket naturligtvis inte utesluter att även andra intresserade kan ta del av dem. Dels är det Sverige under 1800-talet, dels Europa under 1800-talet. Sammanlagt finns 5 kvartslånga avsnitt med syntolkning på sajten urplay.se, urplay.se. Dessutom kommer serien Samhällskunskap förklarad som finns i 4 delar. Sveriges ekonomiska historia, pengar, nationalekonomiska teorier och samhällsekonomi på knappa 20 minuter vardera. Dessa läggs ut på urplay.se med syntolkning den 30 november. Förbjuden kulturvecka är en serie programpunkter om hur konst och kultur censureras i världen. Nu på fredag den 24 november mellan 17.30 och 18 presenteras David Isaac-biblioteket som verkar för yttrandefrihet och finns på Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20 i Malmö. Biblioteket är uppkallat efter den i Eritrea sedan 2001 fängslade svensk-eritreanske journalisten David Isaac. Lördag 25 november 20.00 konserterar musikern Rami Essam på Inkonst snett emot stadsarkivet och med adress Bergsgatan 29. Essam var en av den arabiska vårens frontfigurer. Bägge arrangemangen är gratis och först till kvarn gäller för platser. Tisdagen den 28 november mellan 19 och 21 är det kammarmusikkonsert på Landskrona teater där Benjamin Schmidt och Musica Vitae bjuder på en fransk afton med verk av Lili Boulanger, Ernest Chausson, Pablo de Sarasate samt Maurice Ravel. Tixter säljer biljetter för 250 kronor. Medlemmar i Landskrona kammarmusikförening betalar 175 kronor. Och den 8 december 19.00 blir det vinterkonsert på samma Landskrona teater med Irma Schultz och Isabella Lundgren. Tixter har de biljetterna också och de kostar 145 kronor. Den som är under 26 betalar 125 kronor. Medan det kostar 410 kronor att kolla på Timor Räisänen den 12 december 19.00, också det på Landskrona teater, då det bjuds julshow för en som inte gillar julshower. Heagården är platsen för en julkonsert den 28 november 19.00-21 med Skånekören som sjunger gamla skånska julsånger men även burleska visor till ackompanjemang av flöjter, gitarr, trumma och kazoo. Pris 130 kronor inklusive fika i pausen. Adress Ängelholmsvägen 208 i Munka-Ljungby. Mer information kan fås på 0723 17 0304. Medverket är en ny samarbetsform där 10 bibliotek medverkar i skapandet av dialogforum i samhället mellan beslutsfattare, medborgare, kulturutövare och andra som diskuterar. Första samtalet äger rum 29 november 18.00 i det nyligen byggnadsminnesmärkta medborgarhuset i Glemmingebro. Och det ska handla om hur huset kan bli en levande mötesplats för många. Ingen föranmälan och adressen är Glemmingevägen 34. Sveriges yngsta symfoniorkester heter Orkester Moderna Musica och de ger en konsert på Palladium i Malmö 30 november mellan 19 och 20. Tidens betydelse är kvällens rubrik och biljetterna kostar 100 kronor. Kulturcentralen säljer och det är rätt så få biljetter kvar. På Stadsbiblioteket i Ängelholm är det glöggkväll 30 november mellan 19 och 21 med tips på böcker från året som gått. Fri entré och ingen föranmälan. Däremot så kostar det 100 kronor att lyssna på advents- och julkonserten i bibliotekets hörsal den 2 december 15-16 med damkören Vox Femina. En hundring kostar det också att lyssna till tidigare jordbruksministern Annika Åhnberg som föreläser om jordbrukets samhällsroll igår, idag och imorgon. Och det gör hon 6 december 18.30 till 20.00. Rubriken är Ordbruk och jordbruk. Biblioteket nås på telefon 0431 46 89 00. Malmö Brandkårs orkester och artisterna Åsa Fång, Lisa Romé, Niklas Asknergård och Smoke Ring Sisters ger julkonserten Swingin' Christmas på Slakthuset i Malmö 2 december 15.00 samt 19.00. Biljetterna kostar mellan 510 och 615 kronor. På Birgit Nilsson-museet i Båstad är det julkonsert med estradören Mattias N. första advent, söndag 3 december, 14.00 och 17.00. En timme utan paus är det och ingen servering. Biljettförfrågan sker via e-post bensallskapet@birgitnilsson.com. Uppge hur många biljetter som avses. Pris 290 kronor. Medlemmar i Birgit Nilsson-sällskapet betalar 250. Adress Birgit Nilssons väg 27, Båstad. Berättargruppen Äger delar med sig av berättelser i juletid den 3 december 12.00 till 14.00 på Farbror Eriks café i Erikshjälpens second hand-butik Sallerupsvägen 88 i Malmö. Fikat är inte gratis, men att lyssna på berättelserna är det. Entertainern Mikael Neumann samt operaartisterna Petra och Carrie Persson ger två julkonserter. Först på Kulturhuset Anders, Stenskogsvägen 2 i Hör, 3 december 15.00. Och sedan i Vellinge konserthus, Norrevångsgatan 1 i Vellinge, 9 december 15.00. Biljetterna till de här konserterna kostar 350 kronor stycket och säljs av Kulturcentralen. På Ystad Saltsjöbad uppträder tidigare friidrottaren, numera artisten John Lundvik, som vann den svenska Mellon 2019. Tillsammans med sitt band framför han jullåtar från en egen julskiva, sina största hits och även klassiska julsånger. Det blir två tillfällen, dels 16 december 18.00 då det är julshow och julmiddag och priset ligger på 1295 kronor. Och den 17 december 15.00 och dit finns det konsertbiljetter för 425 kronor medan brunchen är utsåld. Nordic är biljettförsäljare. I Tryde kyrka blir det julkonsert med kören Ensemble Vox 17 december 16.00 till 17.00. Biljettinformation Nordic, telefon 0455 61 97 00. Tixter 0771 47 70 70. Kulturcentralen 040 10 30 20. Kalendern för årets 48:e vecka tar sin början måndagen den 27 november då det är fullmåne och Astrid samt Asta har namnsdag. Det är också dags för tillkännagivandet av årets litterära augustpristagare. Bland de nominerade i den skönlitterära klassen finns Lena Anderssons Studier i mänskligt beteende, Jonas Hassen Chemiris Systrarna och Andrew Waldens Jävla karar. De förstnämnda två finns som talbok med text och i punktskrift, medan Andrew Waldens bok bara finns som talbok med text. Tisdag 28 november är Maltes namnsdag och nationaldag firas denna dag i bland annat Albanien. Onsdag 29 november samlas NATO-ländernas utrikesministrar i Bryssel medan godkännandet av Sveriges NATO-ansökan fortfarande tycks gå på sparlåga i såväl Ungern som Turkiet. Samtidigt är kronprinsessan Victoria och prins Daniel på statsbesök i Storbritannien i sällskap med bland annat näringslivsrepresentanter. Och det är Sune som har namnsdag. Andra namn på bokstaven S har tidigare uppmärksammats detta datum, nämligen Saturninus och Synöve. För 125 år sedan föddes den brittiske teologen, författaren med mera Clive Staples, eller som han kallades C.S. Lewis, i Belfast i Nordirland. Hans sago- eller fantasybokserie med underliggande kristet budskap om landet Narnia gjorde honom till ett världsnamn och tre av dessa barn- och ungdomsböcker filmades för bio under det nya årtusendets första decennium. Lewis har dessutom gett ut både teologiska verk och science fiction. Och det finns många titlar av honom som talbok på svenska, engelska med flera språk, en del även i punktskrift. Att Orup i Hörtrakten hyser ett välkänt sjukhus, det vet nog få utanför Skåne. Desto mer välkänt landet runt är det att Thomas Erikssons artistnamn är just Orup. Nu fyller han 65 år. Och att inte alla förälskelser slutar lyckligt, det framgår av denna av hans hitlåtar. Alltså den nu 65-årige Orups låt Jag blir hellre jagad av vargar från 1987. Och som ännu ett bevis på att tiden den går, även för rock- och bluesartister, så fyller den brittiske bluesmusiken med mera John Mayall 90 år denna dag. Torsdag 30 november är Anders och Andreas namnsdag och det är sista dagen på det som tidigare kallats vintermånaden. Och så har vi ju det gamla talesättet om Andersdagen som riktmärke för hur julvädret skulle bli. Slaskade det då så braskade det till julen, alltså att det blev kallt. Eller tvärtom. Handbolls-VM för damer drar igång och det är i tre nordiska länder som delar på mästerskapen som avslutas 17 december. Spelorter är Göteborg och Helsingborg i Sverige, Stavanger och Trondheim i Norge samt Herning och Frederikshavn i Danmark. De har en flagga med ett diagonalt vitt kors på blå botten. Och denna dag firar skottarna, för det är deras flagga, nationaldag. En annan märkesdag är kung Karl den XII:s dödsdag 1718 som tidigare ofta uppmärksammades i Lund, främst av det brunare politiska segmentet i samhället. Fredag 1 december börjar julmånaden med att Oscar och Ossian har namnsdag. Och i Stockholm står sjukvårdsminister Acko Ankarberg och socialminister Jakob Forssmed värdar för en konferens om hur svenska hälso- och sjukvårdsaktörer kan stödja återuppbyggnaden av vården i Ukraina. Även om HIV-infektion idag kan hållas i schack med bromsmediciner så är AIDS långt ifrån utrotat i världen. Och detta datum, den 1 december, högtidlighålls som Världs-AIDS-dagen. I Rumänien, där är det nationaldag. Lördag 2 december, det är Beatas och Beatrice namnsdag. 80 år fyller författaren och tidigare programledaren med mera Maria Scherer. Och det finns 18 titlar av henne inlästa i talboksform. Och så firas det nationaldag i bland annat Laos. Söndag 3 december är det dags för det första adventsljuset att tändas inför julen. Och det är Lydia och Cornelia som kan fira namnsdag. Denna dag som också är internationella funktionshinderdagen. En officiell FN-dag för att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning. På initiativ från paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige så kallas den här i Sverige istället för Internationella funktionsrättsdagen. Den brittisk-amerikanska rockaren Ozzy Osbourne, han fyller 75, medan ett år passerat sedan sångaren Svenne Hedlund från bland annat Hep Stars gick bort. Och så tar även den här veckan slut.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Lundabygden till alla SRF-are i Skåne. Under flera år har vi i Lundabygden haft julmarknad där våra egna hantverkare visat upp och sålt sina alster. I år har vi utvidgat julmarknaden och bjudit in hela distriktet. Du är välkommen att besöka oss på Tordönsvägen 4i i Lund den 27 november mellan klockan 16 och 20 för att handla eller bara kolla in våra alster. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Bor du utanför Lundabygden kan du få dina reskostnader ersatta från distriktet när du sänder in dina kvitton senast 3 månader efter evenemanget. Har du frågor så ring Cecilia på telefon 0706 40 11 23 eller Desiree på 046 211 06 74. Välkomna! SRF Malmö Svedala bjuder in alla SRF-are till syntolkad filmvisning av dokumentären Hasse och Tage, en kärlekshistoria. Detta torsdag den 30 november klockan 18. Komikerparet Hasse Alfredsson och Tage Danielssons filmer, revyer, sånger och böcker påverkade en hel nation. Filmen bjuder på bilder och filmer från familjernas privata samlingar. Och i den intervjuas också många personer om deras relation till Hasse och Tage. Med bland andra Daniel Alfredsson, Ingvar Carlsson, Birgitta Dahl, Monica Dominic och Henrik Dorsin. Regissör är Jane Magnusson och filmen är 1 timme och 45 minuter lång. Och syntolkning sker via Movietalk. Filmvisningen är kostnadsfri. Du tar själv med dig dryck och biogodis. Du anmäler dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast dagen innan. Boka bilen till Wendelsfridsgatan 13 och baksidan i Malmö då alltså, så att du är framme till klockan 18. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa, ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609 eller Mikael Werngren 076 191 04 66. Hemresan kan du beställa till klockan 21 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Och reseersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Välkomna till filmvisning, hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. Och samma förening bjuder också in hela Skåne till Romeo och Julia, syntolkad teater på Intiman. Fredag den 8 december klockan 19, samling 18.15 på Intiman på Östra Renholmsvägen 22 i Malmö. Pris 250 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Föreställningen börjar klockan 19 och håller på i 2 timmar inklusive paus. Handlingen, det är kärlek vid första ögonkastet mellan Romeo och Julia. Ingenting får stå i vägen för deras kärlek, inte ens livet. Regissören Sargun Oshana tar sig an William Shakespeares älskade kärlekshistoria på ett nytt sätt. Anmäl dig till kansliet snarast, dock senast onsdag den 29 november till kansliet 040 25 05 40 eller mail info@srfmalmo.se och berätta då om du behöver ledsagning, lur och inbetalningsavi. Du betalar in på föreningens bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123 077 80 50 senast fredag den 1 december. Glöm inte att skriva Romeo och namnet på deltagaren vid betalningen. Hemresan kan du beställa till efter 21.15 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Och resesättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Skulle du ha frågor innan föreställningen eller om det uppstår problem kan ni ringa Maj-Britt Ryman eller telefonnumret ovan. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Så en inbjudan till träningsdag i schack. Hej alla schackvänner, nu är det dags för en liten träningsdag i Malmö. Vi kommer att ha en erfaren ledare med som kommer att ge både nya och gamla schackspelare en intressant dag. Du behöver inte vara en erfaren spelare för att delta. Schackklubben kan låna ut schackbräden vid behov. Vi ses på SRF Malmö Svedalas lokal på Vändesfridsgatan 13 i Malmö lördag den 2 december mellan klockan 10 och 15. Klubben ordnar enklare förtäring under dagen. Och dagen är kostnadsfri. Anmäl dig senast måndag den 27 november till Mikael Haraldsson, telefon 070 562 62 87. Eller mejla mikael.haraldsson@polarprint.se. Synskadades förening Västra Skåne på Vaktgatan 3 i Helsingborg hälsar alla välkomna till julmarknad lördag och söndag den 25 och 26 hjälfte mellan klockan 10 och 15. Totalt är vi 10 medlemmar och inbjudna hantverkare som säljer våra hantverk i föreningens trevliga lokaler. Har du frågor, kontakta gärna någon av oss, antingen Gunnel 0733 595 083 eller Stina 0702 397 626 eller Ulla 0730 701 131. Varmt välkomna. Vi har ett par tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. I helgen är Pågatågen inställda mellan Åstorp och Hässleholm på grund av underhållsarbete. Detta från lördag den 25 november klockan 3 på morgonen till måndag den 27 november samma klockslag med bussar som ersätter. Och så regionbussarna. I Arlöv har ett arbete på Lundavägen som vi tidigare nämnt dragit ut på tiden. Och 7 av regionbuss 130 hållplatslägen ska nu vara stängda till den 27 november klockan 16. Till dess fortsätter detta att gälla. Hållplatserna Arlövs kyrka och Ringvägen, bägge läge A, ersätts av en tillfällig stolpe vid korsningen med Hantverkaregatan. Läge B ersätts av en vid korsningen med just Ringvägen. Medan Sockervägen A ersätts av en tillfällig 200 meter bakåt bussens riktning. Och från läge B ligger den 200 meter framåt. Och hållplatsen Alnarpsvägen läge A ersätts av en tillfällig stolpe 270 meter framåt på Lundavägen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och den börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till julbord den 16 december. Jul, jul, strålande jul. Nu står den snart för dörren och på Örestads golfrestaurang bjuds du på ett skånskt julbord mellan klockan 16 och 20. Vi börjar med glöggmingel innan vi slår oss ner till bords. I år kommer julbordet serveras som en trerättersmeny med först en kall tallrik, en varm tallrik och därefter bjuds vi på kaffe samt en desserttallrik. Vi rekommenderar att du beställer färdtjänst till klockan 19.30 till 19.45 då vi måste ha lämnat restaurangen allra senast 20.00. Plats Öresöds golfrestaurang i Lomma. Sista anmälningsdag 7 december. Deltagaravgiften är 200 kronor per medlem som du betalar in på bankgiro 506-9992 eller via Swish 123 587 82 44. Varmt välkommen. SRF Malmö Svedala välkomna till sin dagverksamhet. Måndag den 27 november klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 28 november klockan 13-15:15 blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala har också en hobbyträff. Onsdag den 29 november klockan 13 på Wendelsfridsgatan 13. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe till självkostnadspris. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15:15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller info@srfmalmo.se senast dagen innan. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen fredag den 1 december klockan 13. Vi gästas av Kristin Hult, före detta synpedagog på synenheten vid Region Skåne. Hon kommer att prata om ljus och kontraster för en tydligare vardag som blir så mycket viktigare med år, ålder och vid synnedsättningar. Därefter serveras potatissoppa med kantareller och konjak som avslutas med kaffe och kaka. Är du medlem får allt det här för 50 kronor, övriga betalar 70. Om man betalar kontant på plats eller med Swish till 123 077 80 50 eller bankgiro 192-96 45. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till 15:30. Och du vill vara med så anmäl dig senast tisdag den 28 november. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och styrelsen för SRF Malmö Svedala kallar också till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndag den 4 december klockan 18 i vår lokal på Wendelsfridsgatan i Malmö. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Färdtjänsthem kan du beställa till klockan 20. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 27 november. Och glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Verksamhetsplan och budget för 2024 ska fastställas. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. Kommittén Ringsjöbygden, Synskadades vänner i Eslöv, Hör och Hörby bjuder in till julbord den 9 december. Vi träffas hos gourmetspecialisterna klockan 12-15:30. Adressen är Bruksgatan 11B i Eslöv. Och anmälan görs senast den 30 november till Bo på telefon 070 558 77 74 eller 0413 54 13 33. Varmt välkomna! SRF Ängelholm Båstad har en inbjudan till öppet hus på torgträffen Gasverksgatan 25 i Ängelholm den 29 november klockan 14-16. Ingen föranmälan behövs och vi bjuder på fika. Karin Turfjell kommer förbi och presenterar vår kommande bokcirkel till våren. Sen kommer Polarprint och visa GoBox Plus. Denna smarta lilla apparat gör det möjligt att få texten på tvn uppläst och eller förstorad oavsett vilken kanal man växlar till. Tänk att få hänga med i nyheter där många inslag är på annat språk. Finns det undertext så läses den upp och eller förstoras så att man kan hänga med vad som sägs. Välkomna hälsar styrelsen. Och vi avrundar med ett par tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken i Malmö och Helsingborg. I Malmö stängs från måndag den 27 november klockan 6 en del av Hyllie stationsväg av och stadsbuss 6 får ta en annan väg. Till den 8 december klockan 15 är hållplats Vintrivägen läge C och D stängd. Med hänvisning till hållplatsen Olebo läge A respektive B som ligger en knapp kilometer västerut på Gottorpsvägen. Och i Helsingborg började onsdags ett arbete på Ramlösavägen som stängt hållplatsen Elinebergsplatsen. Stadsbuss 3 och 25 stannar närmast på hållplatsen Elinebergskyrkan som ligger cirka 300 meter åt sydost på Elinebergsvägen. Medan närmsta alternativ för de som åker linje 4 är hållplatsen Björkliden. Och den ligger cirka 450 meter österut på Ramlösa vägen. Den 22 december klockan 18 ska allt vara som vanligt igen. Och där var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 30 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!